oktober månads talbokstips utspelas alla i Norden och bjuder på krisande kulturmän, längtan efter barn, krigserfarenheter och Nobelpristagare. Vi ska till Malmö stadsbibliotek där Birgitta Lindberg och Annie Söderlind väntar. Birgitta börjar och det gör hon i Finland.
Karin Collins är en finlandssvensk författare som efter att ha varit bosatt i England nyligen har flyttat tillbaka till sin uppväxtstad Hangö på Finlands sydligaste udde. Det är också i Hangö-handlingen i hennes roman Snart har sommaren blommat ut utspelar sig. Det är året 1939 och i den lilla kuststaden Hangö går livet sin gilla gång. Disa, föreståndare på pensionat Bellevue, välkomnar sommarens nya badgäster. Den unga Aino jobbar extra i stadens lanthandel efter skolan och upplever sin första förälskelse. Hjalmar bekymrar sig för sin son vars hustru dog när deras lille son Nisse föddes. Nisse som nu är Hjalmars ögonsten. Allt eftersom sommaren går börjar mörka moln tona upp sig och dystra tidningsrubriker gör gällande att kriget och ryssen närmar sig. Ingen vill riktigt tro att det är möjligt. Och jag tycker att Karin Collins har verkligen förmågan att engagera sina läsare med inkännande personporträtt och målande miljöskildringar. Och handlingen känns också kusligt aktuell, inte minst med tanke på Rysslands invasion i Ukraina.
Har du fått någon ny kunskap om de här åren inför kriget i Finland genom den här boken?
Jag kände inte alls till den här historien. Jag visste inte mycket om vinterkriget heller, men jag har läst lite i efterhand. Man känner verkligen att det är aktuellt nu med allting som händer. Det man inte tror ska kunna hända kan hända.
Och för dig, Annie, som har en bakgrund i Finland och har läst den här romanen.
Jag tyckte det var en väldigt finstämd bok trots det svåra ämnet. Och jag kände väl till lite mer. Hangö ligger på en udde som är ytterst i Finska viken. Väldigt utsatt läge. Men jag visste inte heller hur utsatt det var och hur mycket som verkligen hände där under kriget.
Men känner du dig extra påverkad för att ha en finländsk bakgrund eller?
Jo, det är klart. Jag tänker väl, vad kan ha hänt i min historia som jag kanske inte känner till?
Du ska börja med ditt urval och jag ser att du startar med Sara Lövestam som jag förknippar med en språkspalt i Svenska Dagbladet, men hon har gjort mycket mer.
Ja, hon är riktigt mångsidig. Kanske inte journalist är hon väl inte, men hon medverkar mycket i radio.
Och vilken typ av böcker är det du har valt här? För det är flera titlar.
Det är romaner och det är tre stycken som hänger ihop i en serie. Och i tur och ordning så heter de Ljudet av fötter, Bära och brista samt Nu levande. Och de har också en undertitel, nämligen Första, andra och tredje Monika-bok. Lite kryptiskt. Jag får väl säga att jag själv blev lite nyfiken när de hette så. Det är ju så att inte en helt obetydlig del av Moseböckerna i Bibeln upptas av uppräkningar av släktled. Åt Hanok föddes Irad och Irad blev far till Mehujael. Mehujael blev far till Metusael och Metusael blev far till Lemek och så vidare och så vidare. Ända sedan den första levande organismen har vi förökat oss, fötts av någon och sedan fött nytt liv. Ända fram till Monika. I 11 år har Monika försökt bli med barn. Det är 11 år av fasta och tillfälliga förhållanden. Koll på ägglossning, inseminationer i Danmark, provrörsbefruktningar både i Polen och Sverige. Och nu har Monika hunnit bli 42 år och hon har en enda IVF-behandling som är vårdfinansierad kvar. Att inte kunna få barn som man längtar efter så starkt, det är ett stort ämne i sig. Och jag tyckte verkligen om skildringen av alla Monikas tankar. Till exempel så hänfaller hon ofta till magiskt tänkande trots att hon är forskare och egentligen vet bättre. Den här kråkan som flyger förbi fönstret just idag, är inte det ett tecken? Nu kanske det ska hända något. Och Sara Lövestam, hon beskriver väldigt väl hur det är att leva omgiven av par som blir föräldrar, som skickar ultraljudsbilder till allmän beskådan och som kommer med goda beskäftiga råd. Och i samband med det här sista försöket så börjar Monica också att släktforska. Hon har själv vuxit upp som fosterbarn och hon vet inte så mycket om sin släkt. Men forskningen ger resultat och läsaren får följa med på en resa till Norrland och de många människoöden som långt före Monica formade också hennes liv. Och det här är böcker som jag tyckte mycket om. För trots att det är ett ganska känsligt ämne så är de skrivna med en god portion humor och träffsäkerhet. Sara Lövestam är en riktigt bra berättare.
Och nu kommer vi att förflytta oss till Norge. Och det har ni bägge två. Du, Birgitta, börjar med... Vi ska inte ha så kul, eller hur är det?
Nästan rätt var det. Vi är inte här för att ha roligt, heter den. Nina Lycke, hon är en av mina favoriter. Och den som inte har det så roligt är Knut, 60 år och författare. Honom är det faktiskt ganska synd om, i alla fall enligt honom själv. Det är nu många år sedan han skrev romanen, den som gjorde honom till författaren alla talade om. Numera har han skrivkramp och lever mer eller mindre ur hand i mun. Dessutom är han ensam, skild och hans enda barn, hans son, tycks göra allt för att slippa träffa honom. Och som om inte detta skulle räcka så har en ung framgångsrik författarinna i sin senaste autofiktiva roman anklagat honom för sexuellt trakasseri på en fest. Han är helt enkelt en kulturman i kris. Och om nu Knut inte har det så roligt så hade jag i alla fall riktigt roligt när jag läste den här boken. Riktigt vass samtidssatir tycker jag. Och jag måste erkänna att även om Knut väl är en ganska ömklig figur så är han också mänsklig. Och jag kunde inte låta bli att känna en viss sympati för honom trots allt.
Så du gjorde inte som en recensent som portionerade ut honom i bitar, för hon stod inte ut med att läsa om honom i sträck?
Nej, faktiskt inte. Jag hade kunnat läsa en bra bit till för jag tyckte det var jätteroligt faktiskt, gjorde jag. Och jag tyckte lite synd om honom också. Sedan finns också två av hennes tidigare böcker översatta till svenska. Nej och åter nej och Nästa, en läkarroman. Och båda de är otroligt underhållande tycker jag.
Och vi fortsätter i Norge och vi fortsätter med en författare som var Nobelpristippad men som inte fick det.
Dag Solstad. De böcker jag här vill tipsa om hör till hans senare verk. Det är de tre böckerna som handlar om Björn Hansen. Och även här medelålders män i kris kan man väl säga. Och jag tänkte börja med att läsa en bit ur början i boken. Som då heter 11:e romanen, 18:e boken. När den här berättelsen börjar har Björn Hansen just fyllt 50 år och står på Kongsbergs järnvägsstation och väntar på någon. Det har då gått 4 år sedan han flyttade från Turid Lammers som han hade bott ihop med i 14 år. Ända sedan det ögonblick när han anlände till Kongsberg som dessförinnan knappt existerat på kartan för hans del. Nu bor han i en modern lägenhet i centrala Kongsberg, bara ett stenkast från järnvägsstationen. När han anlände till Kongsberg för 18 år sedan hade han bara med sig några få personliga tillhörigheter, såsom kläder och skor, samt kartongvis med böcker. När han flyttade ut ur den Lammerska villan tog han också bara med sig personliga tillhörigheter, såsom kläder och skor, samt kartongvis med böcker. De var hans bagage. Ja, Björn Hansen är en man i medelåldern och han är statskamrer. Han har varit gift tidigare, han har en son som han dock inte träffar så mycket längre. Hela hans liv har hittills formats av de kvinnor som han inte längre lever med. Han drar sig undan allt umgänge, om man inte räknar otaliga läkarbesök hos doktor Schötz som nu blir en samtalspartner. Så sakteliga så börjar en plan utkristallisera sig i hans huvud. Men han behöver få hjälp av doktor Schötz. Han avråder honom bestämt. Planen är omöjlig. Simulera en trafikolycka under en resa till Litauen. Men Björn Hansen lovar honom halva försäkringsbeloppet. Han återvände till Norge i rullstol. Men att det inte är något fel på hans ben, det vet ingen, utom den mutade läkaren i Vilnius samt doktor Schötz. Björn Hansen, han lämnar nu arbetet som stadskamrer och han spelar sin roll riktigt väl. Inte ens hemtjänstpersonalen anar att han inte är förlamad. Men varför väljer han detta? Ja, kanske för att han har äntligen regisserat sitt eget liv. Kanske för att Björn Hansen, i likhet med oss andra, söker ett sätt att leva våra liv. Och kanske för att alla våra livsval inte alltid är rationella. Böckerna är ganska tunna, men ändå så får vi i den här och de följande två delarna vandra vidare med Björn Hansen. Som före detta fängelsedömd för försäkringsbedrägeri, som revisor för ett suspekt företag och som farfar till en pojke han aldrig träffat. Dag Solstad är en författare med ett eget och säreget språk. Men hans böcker är inte svårlästa och dessutom tycker åtminstone jag att de har en underfundig och absurd humor mitt i eländet. Och du ska inte låta dig avskräckas av deras lite sakliga men samtidigt minst sagt osammanhängande titlar. Böckerna heter så här. Del 1 heter 11:e romanen, 18:e boken. Del 2 heter 17:e romanen. Del 3, 3:e och sista romanen om Björn Hansen.
Det verkar ju nästan vara ett kartema i det här, ja, tipsen.
Det kan man ju nästan säga. Och så håller vi oss väldigt stadigt i Norden också. Mitt sista tips, det är André Walden. Han är journalist och krönikör på bland annat Dagens Nyheter. Jävla karar är hans debutroman. Jävla karar, säger Andrevs mamma och hennes väninna, om det är många män som passerar revy under Andrevs uppväxtår. Inte mindre än 7 pappor på 7 år har han. Den ena värre än den andra. Ibland är de bara konstiga, men ibland är de direkt livsfarliga. Det blir många hastiga uppbrott och ett otryggt kringflackande liv i samhällets utkanter. Men trots allt mörker finns ändå ljusglimtar. Vänskapsband, förälskelser och hans aldrig sviktande kärlek till sin mamma och sina syskon. Allt är skrivet på ett gnistrande och glimrande språk. Det är nästan lite förrädiskt underhållande. Ibland glömmer man nästan allt det hemska, men bara nästan. Och jag rekommenderar också Ditt lilla mörker i ljuset med bland annat kröniker från Dagens Nyheter.
Och Annie hade först en som inte fick Nobelpriset och så har vi en norrman som fick det.
Ja, ännu en egensinnig norrman, Jon Fosse. Och boken jag har läst, den heter Morgon och kväll. Det är en mycket kort bok, men ändå så innehåller den ett helt liv. I bokens början föds en pojke som får namnet Johannes. Fadern Olai våndas på andra sidan dörren till kammaren där hans hustru föder. Med gamla jordemor Annas hjälp. Tänk om det går illa och han mister både Marta och barnet. Vi befinner oss någonstans vid Norges kust i en förfluten tid. När barn föddes hemma med hjälp av en tillkallad barnmorska. Och gossen skriker som han ska. Han är frisk. Och Johannes liv har nu börjat. Och utan den här långa sträckan över det som kallas för ett människoliv så möter läsaren Johannes igen. Han blev fiskare, likt sin far. Men nu vaknar han en morgon och känner inte riktigt igen sig. Varken sig själv och inte heller de han möter när han går ut. Han är liksom både tung och lätt på samma gång. Liksom hans gode vän och granne Peter. Han är så tunn och oklar i konturerna. Är han förresten inte död sedan länge? Liksom hans hustru och fröken Pettersen, hon som alltid brukar få de finaste krabbarna från fiskefänget. Jon Fosse skildrar väldigt fint den första och den sista dagen i en människas liv. Samtidigt så berättas det också om hela livet, om dagarna dessemellan, om fisket, kärleken, vänskapen. Och trots att en stor del av berättelsen är mitt inne i dödens närhet så är det en mycket trösterik bok. Det viktiga i våra liv är inte de stora erövringarna och äventyren, utan de dagliga göromålen och samvaron med dem som står oss nära. Och både födelse och död för oss någon annanstans, varsamt och sakta. Morgon och kväll är en fin liten bok som jag verkligen rekommenderar.
Avslutade Annie Söderlind månadens talbokstips. Och romanerna som hon och Birgitta Lindberg tipsade om var Karin Collins Snart har sommaren blommat ut. Inläsare Lena Westberg Lövenborg. Talbok med text 12 timmar 31 minuter. En serie om tre böcker av Sara Lövestam. Ljudet av fötter. Första Monica-bok. Inläsare Åsa Ekberg 12 timmar 12 minuter. Bära och brista. Andra Monica-bok. Inläsare Ylva Törnlund 12 timmar 6 minuter. Och Nu levande, tredje Monica-bok, inläsare Ylva Törnlund, 11 timmar 6 minuter. Alla tre böckerna talbok med text och i punktskrift. Nina Lycke, vi är inte här för att ha roligt, inläsare Elisabeth Thorborg, 9 timmar 4 minuter, talbok med text. Nina Lycke, nej och åter nej. Inläsare Ove Ström, 7 timmar 9 minuter, talbok med text, punktskrift. Och Nina Lycke, nästa, en läkarroman. Inläsare Malin Halland, 9 timmar 5 minuter, talbok med text. Andre Walden, jävla karar. Inläsare Martin Jonols, 6 timmar 52 minuter, talbok med text. Andre Walden, Ditt lilla mörker i ljuset. Krönikor. Inläsare Helena Gripe, 4 timmar 54 minuter, talbok med text, punktskrift. Dag Solstad, 11:e romanen, 18:e boken samt 17:e romanen, del 1 och 2 i serien om Björn Hansen. Inläsare Ove Ström, 8 timmar 52 minuter, talbok, punktskrift. Dag Solstad, sista boken om Björn Hansen, del 3 i serien. Inläsare Örjan Blix, talbok med text 3 timmar 24 minuter. Jon Fosse, morgon och kväll, inläsare Ove Ström, 2 timmar 32 minuter, talbok.
Talbokstipsen kom från Malmö stadsbibliotek. Reporter var Dodo Parikas. Och den som behöver hjälp med att reda ut namnen på titlarna i de bokserier som nämndes kan vända sig till sin bibliotekarie eller till MTMs kundtjänst på telefon 040 653 2710.